Han är långt ifrån ensam om att känna den här förtvivlan. Han är långt ifrån ensam över att gråta över sina egna tillkortakommande och misslyckande och svagheter. Utan jag känner ofta igen mig i hans liv och i hans tårar. Han hade en väldigt hög bekännelse. Det var så att när Jesus talade med sina lärjungar mot slutet av sitt liv om att jag ska överlämnas i hedningarnas händer, jag ska överlämnas i judarnas händer, jag ska lida, jag ska dö. Så säger han, nej Jesus, det kommer inte att ske. För jag är här. Jag kommer aldrig att svika dig. Om än alla andra lämnar dig så kommer jag aldrig göra det. Utan jag kommer att finnas där. Jag kommer se till så att det inte händer dig, Jesus. Jag, Petrus, jag kommer att se till det. Och så vet du hur han säger till mig. Om det så ska kosta mig livet så kommer jag inte att ge mig av. Jag kommer att stå där vid din sida. Och så kommer man. Och så tar man Jesus till fånga. Och gruppen av lärjungar, de skingras för vinden. Men det står ändå om Petrus. Han följde efter på avstånd, står det. Och så tar man Jesus till översteprästen Kajfas hus. Man misshandlar honom. Man hånar honom. Man torterar honom. Och Petrus följer med på avstånd. Så kommer natten och det blir kallt. Och man tänder en eld där utanför i borggården. Och där står de och värmer sig. Och där står Petrus bland Jesu fiender och värmer sig. När plötsligt någon kommer och säger, ja men du var ju en av dem som vandrade med honom. Nej. Det var inte jag. Och det går en stund. Det blir ännu kallare. Och någon annan kommer och säger, jo men jag känner igen dig. Du var en av dem som gick med Jesus. Nej, inte jag. Kanske någon som är lik mig. En tredje gång kommer personen fram och säger, ja men du var en av hans lärjungar. Då svor och förbannade Petrus. Och han säger, jag känner inte den mannen. Han har inte mer än sagt det, så gol tuppen. Det var som om ett svärd stacks in i Petrus. Slet sönder något inom honom. Det var inte så mycket bara det att han hade svikit och att han hade ljugit. Att han inte höll vad han lovade. Utan det var som om någonting annat också blev tydligt för Petrus i just det ögonblicket. Det var som om han förstod hur fruktansvärt lite det var att bygga en evighet och ett liv på sin egen kraft och förmåga. Det var som han äntligen, en peng ramlade ner, hur svag han egentligen var. Så står det, han gick ut och han grät bitter. Han grät inte bara över att ha svikit Jesus. Han grät över sin egen svaghet, sin egen ofullkomlighet. Du som är bibelläsare, du vet ju vad som hände. Jesus dör. Josef från Arimatea tar Jesu kropp och lägger den i graven. Det går en dag, det går två dagar och på den tredje dagen då händer det som Jesus säger. Stenen rullas bort och utgår Jesus, uppståndelsen. Han som är uppståndelsen och livet. Och när vi läser berättelsen om det som hände omkring påsken, så kan vi se, även om det inte står klart berättat om det, så kan vi ändå meta att det var ett möte mellan Petrus och Jesus. Han som hade sagt, jag känner inte den mannen, och svuret och förbannat på att han inte hade med honom att göra. Han som grät bittert över sitt misslyckande. Han möter den Jesus som dör för just sådana misslyckade människor. Och så när de möts så händer det som alltid händer i ett Jesusmöte. Det blir förlåtelse. Det blev upprättelse. Det blev ett ny start. Det blev ett nytt liv. Alltså jag tycker det är en sån underbar berättelse om vad Jesus vill göra i en människas liv. Så är du här och inte känner Jesus, möjligheten finns till det här gudsmötet, till det här Jesusmötet, där du går ifrån det mötet med en ny start. Där det gamla är förgånget, gamla misslyckande. Och du börjar ett nytt liv. Och så går det 50 dagar från det att Jesus dör. Han möter Petrus. Han återvänder till himlen. Lärjungarna är ensamma. Så går det 50 dagar till pingsten. Och Jesus hade sagt till lärjungarna att ni ska gå till Jerusalem och ni ska gå till den här platsen där vi brukar hålla till ibland, i den övre salen, och där ska ni vänta på att löftet ska infrias. Och så hade han talat om det här löftet som skulle komma, att anden skulle komma. Det är bra till och med att jag går bort, hade han sagt, för att annars så skulle inte anden ha kommit till er. Och så ger han dem en längtan efter att få uppleva det här löftet skulle infrias. Och efter 50 dagar så sitter de där i den övre salen. Där sitter lärjungarna. Och där sitter också Petrus. Han som sa, jag känner inte den mannen. Han sitter där. Man skulle kunna tänka sig att Jesus skulle ha sagt att till de andra 11, att jag går upp till övre salen, men Petrus, du har lite att jobba på. Din karaktär är ju inte riktigt vad den borde vara. Så om du är hemma och jobbar med din karaktär, så ni andra kan gå upp till den övre salen och få vara med om när löftet infrias. Mänskligt sett hade det varit fullt möjligt. Men i Guds ögon är det precis tvärtom. Ja, är det någon som behöver vara med på övre salen? Petrus, vad det är. För det som händer på övre salen, det kommer förändra ditt liv. Det kommer att ha inverkan på din karaktär. Det kommer att ha inverkan på ditt liv, på ditt nya liv. Så Petrus, välkommen du med. Och när han sitter där tillsammans med andra, så händer plötsligt det här. Vi kan ta den bilden. Vi går till nästa bild. Att när pingstdagen kom så var de alla församlade. Och då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Också på Petrus. Alla fylldes av helig ande, Petrus också. Och började tala andra tungor med de ord som anden ingav dem att tala. Och så sitter Petrus där och får uppleva att löftet blir en verklighet i honom, i hans liv. Och vad hände? Vad blev resultatet? Jo, när anden föll, de började tala i tungor. De kände att på något sätt blev det för trångt här inne. Det blev för trångt. Man slår upp dörrar och fönster. Man ger sig ut på stan. Man går mitt in på centrum i Jerusalem. Och så börjar man predika. Man börjar tala. Och vem är det som talar? Ja, det är han som sa, jag känner inte den mannen. Men som fick det här mötet med Jesus. Och som fick vara med i den övre salen. Nu står han där och säger att den Jesus ni korsfäste, han är Guds son. Han lever idag. Och så vidare, och så vidare. Petrus Han fick ett helt nytt liv. Och resultatet av det som hände på övre salen, ja, det blev inte en klubb för inbördes beundran, utan det blev mission och evangelisation. Man började i Jerusalem och man förkunnade att Jesus är Guds son. Och så spreds evangelium om Jesus med en våldsam hastighet ut över världen. Och förföljelsen hjälpte till. Människor som hade upplevt Kristus, som hade upplevt förvandlingen, och det stod i kontrast till när man dyrkade kejsaren, den romerska kejsaren, fick fly för sina liv, och nya platser man kom till så höll man inte inne med det man hade. Det blev för trångt här inne. Man delade med sig och så spreds evangelium. Jag kom hem från för några veckor sedan från Laos, och också ett land av förföljelse, där man upplever precis detta. När ibland människor får fly så innebär det att det växer upp nya församlingar dit de flyende människorna kommer. Men så hände någonting. Kyrkan börjar plötsligt bli en institution. Det går så långt så att en kejsare gör kristendomen till statsreligion. Och det här som hände på den övre salen, det där som hände på pingsten, det blev mer en kyrkohistorisk berättelse än någonting som hade inverkan på mitt dagliga liv. Och med tiden så är det som om man skjuter det längre och längre från sig. Det kom undervisning om att det där var bara för apostlarna, inte för vanliga människor och så vidare och så vidare. Naturligtvis så följer ju anden över människor och över församlingar och rörelser under åren som kom efter det också. Men det fick aldrig den inverkan som det hade den första tiden. Men så ska vi ta ett riktigt hopp fram i tiden. Och vi går till 1907. Nej, vi går till... Ja, 1907 kan vi gå till förresten, det spelar ingen roll. Men vi går till början av det här förra 1900-talet då. I en liten församling på Azusa Street i Los Angeles. Där fanns det en liten bönegrupp. Och de läste Bibeln. Och de bad. Och så läste de apostlagärningarna. Och de läste om Petrus. De läste om vad som hände på den övre, i den övre salen. Och när de läste så fylldes deras inre av en längtan. Det här, det längtar vi efter. Det kan inte bara vara för apostlarna, för det står inte så. Det står ingenstans att det bara var för apostlarna. Det måste vara för oss också. Och man längtade och man bad. Och man bad och man längtade. Och plötsligt hände det på Azusa Street som hände på den övre salen. Plötsligt föll Guds ande över den här lilla bönegruppen. De började tala i tungor. De började tala nya språk. De började känna att det var för trångt här inne. De började dela med sig av vad de hade fått uppleva i Kristus. Vi kan ta nästa bild. Och den här lilla bönegruppen, det var en intressant med den. För att när man gör en jämförelse med vad som hände i Azusa Street, i den här lilla bönegruppen, och vad som hände på övre salen, så ska du se att det fanns ganska många likheter. Alla hade de en längtan, den här längtan efter att få uppleva mer. Man inte bara längtade efter att veta mer av Gud, utan man hade längtan efter Gud själv. Man ville inte bara läsa om den heliga andes kraft, man ville uppleva kraften. Man ville inte behålla den för sig själv och så vidare och så vidare. För det första, den här hungern efter Guds ord som de här människorna hade, den ledde dem fram till bönen att vi vill också uppleva helig ande. Lärjungarna, ja, de satt ju på övre salen också efter ett Guds ord. Jesus sa, gå till den övre salen och vänta på att löftet ska infrias. Och där sitter lärjungarna i bön när plötsligt anden faller. Och vad blev resultatet av att anden föll på den övre salen? Ja, jag sa att resultatet blev att man gick ut och predikade. Men det blev mycket mer än så. Bland annat så vid den tiden när man talade om de kristna så sa man så här: se hur de älskar varandra. Så när man satt på övre salen och anden föll så skapade det en kärlek. En kärlek till mina syskon i Guds församling som var så påtaglig som människor utanför såg. Se hur de älskar varandra. Och det föddes en längtan att bli en del av den gemenskapen och den kärleken. Vi kan ta nästa bild. Vad hände på Azusa Street? Nu ska vi alltså flytta oss tillbaka över 100 år i Amerika. Detta var långt innan någon deklaration om mänskliga rättigheter i FN hade skapats. Det var under en tid av segregation. Det var under en tid där svarta inte fick gå på samma toaletter som vita, inte fick åka med samma buss och så vidare och så vidare. Men vad hände? Jo, här hade man en liten grupp av människor där det fanns svarta människor, vita människor, färgade människor. Det fanns unga, det fanns gamla, det fanns män och det fanns kvinnor. Och så faller Guds ande. Och någonting händer när Guds ande föll. De säger att när Guds ande föll så föll alla barriärer som vi levde med. Det fanns inte längre någon barriär mellan svarta och vita. Det fanns inte längre någon barriär mellan unga och gamla, mellan män och kvinnor. Nej, vi upplevde en gränslös kärlek, skriver de, till varandra. Tänk, vi har precis haft val. I en tid där vårt samhälle kanske håller på att slita sig tur mer än vi är vana vid. Jag brukar säga att är det någonting vi behöver så är det en ökad kärlek. En enorm kärlek till varandra. Och vi kan ta nästa bild. Det gick så långt att den som blev pastor i församlingen, en församling med både svarta och vita och färgade, ja, det var pastor William Seymour, en enögd färgad svart broder. Det var en omöjlighet i samhället. Det var en omöjlighet i dåtidens USA. Men i Guds församling, när anden föll, var det inte omöjligt, utan då blev det en verklighet. För Gud och Guds ande svepte bort i kärlek, säger de, alla barriärer. När Petrus upplevde andedopen så gick han ut och började förkunna Guds ord i Jerusalem. Men vi vet att han stannade inte i Jerusalem, utan vi vet att Guds ord spred sig med en enorm hastighet ut över hela världen. Mission blev ett resultat av pingsten. Vi kan ta nästa bild. Vad hände på Azusa Street? Precis samma sak. Mission blev ett resultat av att anden föll. Det blev ett resultat att man började evangelisera på gatorna runt omkring Azusa Street. Men inte bara där. Nej, från den här bönegruppen sändes människor ut till Australien, till Ryssland och så vidare och så vidare. Mission över hela världen blev en verklighet. Det blev för trångt här inne. Man kände att jag måste bara dela med mig. Kosta vad det kosta vill. I Jerusalem, vi kan ta nästa bild, så fanns det inte utrymme för att tolka det Jesus hade sagt på något annat sätt än det han verkligen sa. För vad hade Jesus sagt? Jo, han hade sagt så här: ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag satt i ett möte i en land i Europa förra året. Där ledaren för det samfundet sa nej, vi sysslar inte med mission. För vi har så stora behov i vårt eget land. Då hade inte han läst Bibeln på rätt sätt. För det står inte så här att ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem. Och sen när Jerusalem är intaget, då kan vi gå vidare till Judén. Och när Judén har blivit en kristet provins, då kan vi möjligtvis gå till Samarien, dessa förtappade människor. Och om vi någon gång lyckas få evangelium till fästa där, då ska vi gå till resten av världen. Det står inte så. Utan det står att ni ska vittna mig i Jerusalem och i Judén och i Samarien och till jordens yttersta gräns. Och vet du vad? Det ligger en välsignelse i att inte bara läsa Bibeln som det står, utan också göra som det står. Jag brukar ibland, vi kan ta nästa bild, ta Philadelphia, Stockholm som ett exempel. Om vi flyttar oss tillbaka drygt 100 år i tiden. Nej, ganska precis 100 år. Det var depression i Sverige. Massarbetslöshet. Då pratar vi inte 4-6% som vi tycker är hemskt idag. Utan där man på gatorna i Stockholm var enorma köer till den enda arbetsförmedling som fanns. Där Philadelphia, Stockholm hade soppkök och delade ut till många människor det enda lagade målet mat om dagen de fick. Hundratals människor köade för att få del av Philadelphia soppa. Det var deras Jerusalem. Det var deras Azusa Street. Det var deras kallelse. De hjälpte och de hade nöd för sin egen stad. Men, vi tar nästa bild. Samtidigt så byggde man det som då var Europas största kyrka. Vi kan ta nästa bild. Och samtidigt så skickade man missionärer till Kina, till Kongo, till Brasilien. Man läste Bibeln som det stod. I Jerusalem och i Judén och i Samarien och till jordens yttersta gräns. Och Gud välsignade. Man hade dop varje söndag i Philadelphia, Stockholm. För jag tror Gud välsignar en församling som läser och tar ordet som det står. Och låter andens uppfyllelse få betyda just det som den gjorde på Bibelns tid. Mission, evangelisation, att det blir för trångt här inne. Vi kan ta nästa bild. Gå därför ut, sa Jesus, och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Gör alla folk till mina lärjungar. Ordet man använder här på grekiska är etnos. Alltså varje etnisk grupp ska nås av evangelium. Och där är vi inte. Det finns massor av folkslag där du får leta med förstoringsglas för att hitta en evangelisk kyrka. En del när de hör onådda folksgrupp så tänker de på en liten grupp inne i djungeln på ett par hundra människor. Men du kan gå till Asien och hitta grupper på 50 miljoner där du har svårt att hitta en enda evangelisk församling. Jag kom som ung missionär till Kongo och hamnade till slut i Uvira, precis vid norra spetsen av Tanganyikasjön. En stor församling och en bibelskola där jag undervisade. Utanför kyrkan så finns det en minnessten. Och på minnesstenen står 5 namn av unga missionärer. 25, 26, 27 år gamla. De kom 1921 till Kongo. Inte för att söka äventyret, men för att de hade varit med av det som hände på den övre salen. De hade varit med om det som hände på Azusa Street. De hade varit med och fått uppleva att anden fyllde dem och det blev för trångt här inne. Kosta vad det kosta vill. Evangeliet ska ut i hela världen. Och man åkte till Kongo. Man hade varit där ett halvår. Så dör en i en dolera. Sen dör ytterligare 3-4 stycken inom loppet av 10 dagar. Många sa att det här är slutet för missionen i Kongo. Men tänk att för varenda en som fick sin grav i Kongo så var det som om Gud uppreste 10 nya i Sverige. Och det tog inte lång tid innan en ny last med missionärer kom. Inte för att söka äventyret, men för att också för dem det var för trångt här inne. Och budskapet om Jesus skulle ut, kosta vad det kosta vill. Idag så är det en kyrka på 11 000. Och i samfundet så är det över 1 miljon medlemmar. Och längst ner på den här minnesstenen utanför kyrkan står det ett bibelord från Saltaren. Den som sår med tårar ska skörda under jubel. Ja, det är värt ett halleluja. Men vad var orsaken? Är det smarta strategier? Är det människor med äventyrslust? Är det goda entreprenörer? Nej, det är bara egentligen en enda sak. Människor som har gjort det här mötet med Jesus som Petrus gjorde. Där man förvandlas från en med sitt dåliga självförtroende. Med sin dåliga sätt att uppfylla det man trodde man skulle kunna. Misslyckande och så vidare. Och så möter man Jesus. Man får förlåtelse. Man får upprättelse. Och så är man med i övre salen när anden faller. Och så blir den människan redskapet för massor av människors frälsning. Samma sak händer på Azusa Street. Samma sak händer i Trollhättan. Samma sak kan hända överallt där Guds folk lever med den längtan som lärjungen hade, som de på Azusa Street hade. Det här måste jag få uppleva i mitt liv. Resultatet av andens uppfyllelse. Ja, det var inte bara goda bönemöte. Det blir det. Det var inte bara riktigt bra lovsångsteam. Det blir det. Utan det var framför allt, det blir för trångt här inne. Evangelium ska ut och Gud hjälper mig att göra det. Så jag skulle vilja inbjuda dig, om du inte har upplevt ditt andedop, så är Jesus här till dig. Det står att Jesus är den som döper helig ande. Du kan få ta emot en helig ande i ditt liv. Och du kan få uppleva, det blir trångt här inne. Det kanske för med sig konsekvenser att du talar med grannarna på din gata. Nysvenskarna i vårt land. Eller kanske en biljett till Pakistan. Men Gud vet. Och Gud längtar efter att få möta sitt folk och fylla sitt folk med helig ande. Jesus, tackar dig för din församling i Trollhättan. Herre, jag tackar dig för människor här som lever och längtar och arbetar för ditt rike. Herre, jag ber att din helige ande än mer skulle få falla över människor. Att din helige ande skulle än mer få betyda att det blir för trångt här inne. I längtan efter att få dela. Längtan efter att få betyda förändring och betyda något för andra människor. Bli så stark så att man drivs ut. Herre, jag ber om en ökad kärlek. Herre, man sa i den första församlingen, se hur man älskar varandra. Herre, du vet vad som hände på Azusa Street. Och Herre, vi ber att den kärleken skulle vara synbar också i vår gemenskap. Herre, tack att du kallar oss idag. Du kallar ditt folk idag. att gå ut och förkunna glädjens budskap till den här världen. Amen.